Hej och välkomna till Fredagspodden.
Hej, Hanna.
Hej.
Oh, du, jag... Nej!
Vad händer nu?
Nu sitter jag i skräddarställning.
Ja.
Och känner att jag har hål i hela muffen. I mina byxor. I mina nya ställ på Gartney. Aj, det är helt sjukt.
Ett hål i muffen.
Men Hanna, alltså, nej, vi snackar ett hål som är kanske 10 centimeter.
Då tar jag upp telefonen och ringer Gustav. Mm. Då gråter jag så mycket.
Ja, men jag sa till Alex en dag, du blev hans himmar. Jag var inte så säker på att du ska vara med på förlossningen.
Nej.
Du vet, jag börjar gråta nu för det var så
ämnt. Ja, men jag också.
Det hämtade smikelsen.
Ja, och så fortsätter vi med vår kvinnokamp.
Vi är inte ens på samma plats kan vi säga.
Nej, jag är hemma. Och du är på jobbet.
Ja.
Alltså gud, man är med om i livet alltså.
Mm.
Det är så sjukt.
Jag tycker på riktigt att den här veckan har varit den konstigaste veckan i mannaminne typ. Först allting som hände dig som du ska berätta om.
Ja.
Sen Trump och sen detta snökaos.
Vi måste prata så mycket om allt det här.
Ja.
För det känns som att allt är en sammandrabbning.
Ja.
Det var ju så att i måndags...
Mm.
Så hade vi ju plåtning för vår nya kampanj.
Ja, som kommer ut 28 november.
Ja, den heter Frost Yourself. Så fina saker.
Mm.
Och alltså, så här, det kom så att både du och jag kom ju från fjärran länder dagen innan.
Ja.
Så man var ju lite så här, gud, jag har inte varit på jobbet på ett par dagar. Jag vet inte vem jag är riktigt. För så man var redan där. Så här, ja. Och så det här konstiga som man går till jobbet på morgonen och kommer aldrig hem. Det är det som hände mig. Alltså, och jag var så ensam i det här också. Alltså det var så sjukt. Och också så sjukt hur man blir när man hamnar inför akut situationer.
Ja.
För du lämnade plåtningen lite tidigare.
Ja.
Precis typ när du har lämnat den här plåtningen. Vi står ju där, vi är ett team på kanske 20 pers. Liksom. Ja. Smink och modeller och liksom alla från Perfect Day och stylister och alltihopa. Och jag börjar känna så här att jag har så ont i magen.
Ja. Alltså ont i magen, magen eller?
Nej men såhär mens, alltså det är typ såhär mensvärksont.
Mm.
Fast alltså man har ju inte mensvärk längre som man hade när man var tonåring.
Nej.
Då kunde man ju ha fruktansvärda smärtor.
Ja, jag tycker för sig att jag kom tillbaka efter 2 barn.
Jo, fast inte på samma sätt tycker jag. Nej. Alltså man har det ibland, men det är inte det där, jag kan inte gå till jobbet mensvärken.
Nej,
men
nej,
hade
nej,
du den
nej,
senast?
Nej, det har man inte.
Då gick man ju på cocktails av... smärtlindring liksom.
Alltså andra sidan Hanna, undrar jag liksom, jag har haft nu migrän i flera veckor. Jag har så ont i huvudet så att jag kan, nej men jag kan ju knappt leva ett liv. Nej. Och sen så pratade jag med en tjej igår som bara, ja, min syster har samma och varit sjukskriven nu i 3 veckor.
Nej.
Så tänker jag bara så här, man är ju också lite knäpp. Man går ju till jobbet ändå.
Ja, men grejen är så här, på morgonen var jag ju fullt frisk.
Ja.
Det här hade inte hänt mig då.
Nej, liksom. Nej.
Så. Men i alla fall. Och sen så bara, vet, jag märker hur jag på plåtningen så här, försöker sitta på något sätt. Jag går bort till soffan, sätter mig där. Jag tänker så här, hade du varit där, då hade jag ju delat det här med dig.
Ja.
Direkt, förmodligen. Och sagt, så här, gud, jag fick så ont i magen. Så här. Mm. Men jag hade liksom ingen att dela det här med. Vilket gjorde att man blir lite så knasig i sitt eget huvud.
Ja.
Det här bara accelererar. Och jag tänker så här, det är ju bara ju ondare och ondare. Och jag ska liksom hem... och byta av våran barnvakt som har hämtat barnen på dagis för att Gustav ska ha ett kvällsmöte.
Uh-huh.
Det enda jag kan tänka på är hur jag ska kunna göra det här. Så jag beställer en taxi och bara, okej, okay, jag åker hem men jag kan nog inte handla innan.
Nej.
Utan jag kanske får lägga mig ner och så får hon fortsätta ta hand om barnen lite. Och så kanske jag blir bättre om jag tagit en Alvedon. Du vet när man börjar göra ekvationer för sig.
Mm.
Vi är på Söder och plåtar.
Mm.
När jag kommer till Skanstull, då tänker jag så här, det här går inte.
Nej.
Jag börjar googla, för jag förstår ju ändå att det är någonting liksom i underlivsregionen som håller på att hända.
Uh-huh.
Jag tänker ju framfall och sånt.
Gud!
Jag tänker allt om det. Jag tänker, nu har cancern kommit. Alltså, du vet, jag var liksom, allt hade drabbat mig då.
Uh-huh.
Så att jag googlar kvinnoklinik, akut.
Ja.
Uh-huh. Får upp att Södersjukhuset har ju en jättebra.
Åh gud vad bra.
Så att jag bara säger till taxichauffören så här. Och jag tänker så här, jag kan inte ringa dig och jag kan inte ringa Gustav. För jag vill inte heller att taxichauffören ska...
Nej.
Nej men förstå, för då hade jag börjat gråta. Då hade det blivit jätteallvarligt liksom så.
Åh gud.
Så jag bara säger till honom så här. Jag ska inte till Bromma. Jag ska till Södersjukhuset. Jag ser jättekonstigt.
Men gud, vilken chock för taxichauffören.
Ja, han bara, ja, okej, okay, okay. Ska du till akuten eller? Jag bara, ja, jag ska till akuten. Han kör mig till akuten. Där står det typ så här, skyltar. Om du inte har akut problem, kom inte hit. Typ, för här är det sån kö.
Nej.
Och då tänker man alltid så här, nej men jag kanske inte, nej. Nej, men jag kanske inte har så ont, tänker man ju först då. Så tänker jag så här, nej, jag måste gå in. Och jag vill inte titta på någon när jag går in. Du vet så här, hur man känner sig, man är bara så här. Så jag går fram till den här kassan och bara säger vad jag har ont. Och hon ser väl på mig, den här sjuksköterskan som sitter i kassan, att okej, okay, det här, det är inte bra liksom så.
Nej.
Så att då får jag då direkt bli liksom, alltså det är inte så att jag hamnar på akut, utan jag hamnar på kvinnoklinikens akut och liksom ska gå dit. På vägen dit, då tar jag upp telefonen och ringer Gustav. Då gråter jag så mycket.
Nej.
För jag har så ont. Alltså jag vet inte vad jag ska ta vägen. Kommer upp dit, får någon form av smärtlindring och en säng. Och lägger sitt rum där på akuten liksom. Och det ligger ju tjejer där överallt som har så ont.
Nej, gud vad hemskt. Jo,
ja, men så hemskt.
Jag kommer att tycka att vara kvinna, det är så jävla,
ja, men jag
hemskt.
Vet. Det kan drabba oss sådana grejer. Och grejen är så här, det man också förstår när man kommer upp dit är ju så här att nu hade jag ju ont liksom. Men man vet ju också att det är någon som håller på att få något missfall som den kanske inte alls vill ha.
Nej.
Alltså så här, mycket sorg i rummet liksom så. Och mycket oro och liksom allt det där. I vilket fall som helst kommer den här då, sköterskan, hon bara, jag vill ta lite blodprov på dig här. Nu tar vi den här smärtlindringen. Kan det finnas någon möjlighet att du är gravid? Absolut inte, säger jag. För att jag har ju spiral och jag ska inte ha några fler barn. Alltså förstår jag, är så, liksom, du vet, det är så icke i min värld att det överhuvudtaget ens skulle finnas. Så ligger det i alla fall. Och det tar en timme och två timmar och tre timmar. Jag har också inget batteri på min mobil.
Nej, det är så typiskt ju. Ja.
Och det enda jag gör är ju att, alltså på de där tre timmarna när jag väntar på att få komma in, så googlar jag. Nej men jag hade ju så många sjukdomar, va?
Men det
enda jag gjorde var
att
googla. Vad ska man göra då?
Jo, man ska inte googla.
Nej men man börjar ju. Och grejen att jag hade som dödsångest.
Åh gud vad hemskt.
Blandat med, inte bara dödsångest, utan blandat med, vad gör jag här egentligen? Jag kanske inte är tillräckligt sjuk.
Nej. Nej, men jag vet.
För de tankarna har man ju också.
Mm, mm.
Det känns som att man inte får vara på akuten. Nej. Som att man har gjort bort sig en pinsam människa som åkt dit.
Mm, jag vet. Ja. Och sen så ska jag behöva ringa till alla och säga så här, det var ingenting.
Nej, men exakt.
För du vet ju ofta om många gånger det hänt mig. Det är en väldigt pikant situation.
Men du vet ju också, alltså, istället för att jag ringer dig så skickar jag ett meddelande till dig på WhatsApp. För att jag skäms lite typ.
Och jag har ingen batteri på min telefon heller. Så att jag upptäcker det här typ tre timmar senare. Helt sinnessjukt.
Du bryr dig inte alls om det.
Nej.
Nej men jag ringde ingen. Den enda jag hade ringt var Gustav. För jag tänkte att det här är för konstigt liksom, så. Och då var det typ så här, jag ringde honom för att lösa åt honom hur han skulle lösa det här med barnen.
Okay.
Så han bara var så här, eller så skiter du i det så löser jag det.
Ja.
Nej, men alltså, han är en normal människa. Mm. Ja. I vilket fall som helst kom jag in då till en underbar läkare, en kvinna. Mm. Så härligt, bara kvinnor där också.
Mm.
Så skönt.
Ja.
Så gör hon då ett ultraljud, ett vaginalt ultraljud. Och det är inte så kul heller.
Nej.
Man är jävligt utsatt alltså. Som
men
kvinna.
Hanna, vet du hur många gånger jag gjort det i den här graviditeten?
Ja,
jag kan bara berätta att jag fick ju en blödning. Ja, då ringde jag ju dig och grät. Men
ja.
Det var ju så hemskt.
Ja, men det är så hemskt.
För jag trodde att det var missfall och sen så var det inte det. Men då åkte i alla fall jag och Alex in och skulle göra ett ultraljud för att kolla liksom, att allting var bra. Och då är det, jag tycker det är helt sjukt att man står bakom den här britt, eller sån här, du kan klavra där borta, säger den här 28-åriga killen liksom.
Ja, här fanns det inte ens någonting att ställa sig bakom, Amanda.
Nej, men du hade kanske bara kvinnor där i alla fall. Sen, jag hade en kort t-shirt på mig. Så jag får ju gå ut Ankeborg inför två män i rummet. Med muttis och rumpan i vädret. Alltså jag tycker det är så förnedrande så det är helt sinnessjukt. Sen är jag tvungen att lägga mig ner. Och den här 28-åriga killen bara, först stoppa in ett finger. Man bara, gör du? Jaha. För att jag tycker det här är jävligt obehagligt. Ja, det är förnedrande i alla fall.
Nej, men det är så förnedrande.
Han var typ
och fram lite,
lite
med rumpan.
Ja, nej, men, och fram lite med rumpan så jag kommer åt. Och nu stoppar jag in själva stången typ. Och så står Alex bredvid och hålla mig i handen. Som att, alltså, nej, men, allting är så obehagligt.
Ja, det här gör jag i alla fall. Och hon bara, det som jag tror har hänt. Hon bara, för du har väldigt mycket blod i buken. Och det är det som gör så fruktansvärt ont. Det är att du har en cysta som har spruckit. För det kan man tydligen få vid varje typ menstruation. Mm. Och så finns det en risk att man får en cysta av den här gulkroppskjossan som finns, liksom, som kan spräcka. Om det, hon bara, det kommer göra ont i flera veckor.
Men,
men det är ingen fara. Och kroppen kommer sakta absorbera upp blodet. Liksom så. Men jag vill att du är kvar för att jag vill se att blodet har slutat blöda. För har jag inte gjort det så måste man kanske gå in och göra någonting. Så här. Och sen så vill jag också att, för att jag skulle göra ett ultraljud till, för att jag får lite suddiga bilder för att du har för mycket urin och urinblås. Så jag vill att du gör ett urinprov samtidigt när du ändå går och kissar, så har vi gjort det också. Liksom så.
Allting känns som att man har gjort en fel. Du har så mycket urin så jag ser faktiskt inte. Nej,
man bara förlåt. Alltså, visste inte att jag var kissnödig. Ja, så då ringde jag till Gustav och bara, älskling, det är ingen fara. Jag kommer hem snart. Det är tydligen bara en cysta, men det är lite ont typ. Så, så kommer hon typ efter ja, men, liksom 20 minuter typ, och bara, kan du komma in till mig igen här? Och tänker så, gud, du kommer skälla ut mig för att jag är här överhuvudtaget. Typ.
Hon bara, vad gör du bara, här?
Det var inte alls här. Hon bara, nu är det så att ditt graviditetstest visar positivt.
Så sjukt. Vi som har skojat om så här, typ, du är gravid. Alltså, som
men, att... Amanda, den chocken som jag får då är så sjuk.
För det att, förstår jag. För att,
det fanns inte i mitt väsen att jag skulle kunna göra ett graviditetstest som visade positivt. Nej. För jag har varit jäkligt hungrig de senaste dagarna. Alltså jag har velat äta jättemycket. Alltså du vet, jag som inte brukar vara söt. Alltså jag äter ju inga sötsaker. Alltså jag har haft lite så här, vill äta allt typ. På ett lite konstigt sätt liksom så. Men inte, du vet så här, alltså du vet, jag har inte haft några... Alltså vet, du vet, nej, man tänker så, jag har ändå liksom varit gravid tre gånger. Alltså,
ja, men
du
brösten
vet,
liksom,
då? Inte som jag tänkt på. Alltså.
För det känner jag ju på en gång.
Ja, tydligen inte jag.
Tydligen inte du nu.
Jag bara, ha, okej. Hon bara, alltså nu tänker jag att jag måste göra ett ultraljud till. För det var inte riktigt det jag kollade efter.
Nej.
Liksom. Jag bara, nej. Ah, ja, okej. Du vet, det är så mycket tankar i mitt huvud då. Så att jag tänker så här, vad är det här... Hon bara, nu kan du sitta utom kvädes då, men om du skulle sitta i livmodern, är det någonting du skulle vilja ha kvar? Du vet, jag bara, nej men nej, vänta, jag kan inte tänka några sådana tankar nu.
Nej.
Jag kan inte ta några beslut här nu om jag vill ha ett barn till, eller om jag, du vet, jag bara, du vet, det var för stort och för svårt i hela mitt huvud. Du vet, jag bara, gör bara undersökningen för, alltså jag måste ta, hon bara, men jag fattar så här. Alltså då bara, av med kläderna igen, upp där i förnedringsstolen. Och så börjar hon kolla och hon bara, jag har jättesvårt att se liksom så, men det är någonting också som gör att du blöder i magen liksom så, så att det är någonting som inte är bra. Du kan räkna med att inte få åka hem. Hon bara, jag kommer snart gå om ett skift och då kommer en ny läkare. Jag vill att han tittar på det här och tar över. Jag bara, okej. Ring Gustav igen och bara, nej men älskling, alltså jag nu blir jag inskriven här. Du vet när man liksom så här, jag skulle ju åka hem för 5 minuter sedan, kändes som. Och sen så bara, nej nu ska jag inte göra det alls. Och helt plötsligt kommer in då någon sköterska och sätter dropp, för jag ska vara på fastande. Och du vet, då känner man sig så liten så att man håller på att dö typ. Då kommer ju Gustav dit i alla fall i raketfart. För han i sin normala hjärna förstår ju så här att jag ska inte vara själv där.
Nej.
Och du började smsa också, så ska jag komma liksom så. Och jag har såna smärtor, alltså jag är så ont så att jag liksom typ håller på att dö. Då i alla fall så kommer då den här manliga läkaren då, som bara, nu vill jag göra ett nytt ultraljud på dig. Och då går typ ett sus genom korridorerna, för att han är tydligen så fruktansvärt duktig.
Nej.
Jag bara märkte,
han
bara,
är en stjärna.
Så bra att Hampus är här nu.
Men gud.
För att han är otroligt duktig. Gustav bara, ska jag följa mig in? Jag bara, absolut inte. Jag bara känner så här, nej jag orkar inte det nu.
Nej.
Nu får Hampus kolla och så får Gustav sitta utanför. För jag orkar inte med liksom det. Han gör ett ultraljud. Men Amanda, en trekvart.
Nej.
Han hittar inte min andra äggledare typ.
Men gud vad sjukt.
För den ligger bakom någonting. Och det är
bakom
hit
vad?
Ja, men bakom en jävla tarm. Det är mycket tarmar där också.
Åh, gud vad äckligt.
Och grejen är att jag förstår det, för jag ser där på hela den här... skärmen hela tiden att man ser ingenting. Aj, aj.
Nej.
Alltså, det är bara skuggor och svart.
Ja.
Vad är det man ska se liksom? Till slut då han bara så här, ja men så här, det är ett utomkvedshavandeskap det här. Antingen så sitter det på äggledaren eller så sitter den i bukväggen eller i livmodern liksom så. Men man kan inte se det förrän man går in och
men
gör
en operation. Men vad är utomkvedas i livmodern? Går det?
Nej, då är det inte utom kvedes.
Nej, jag menar det.
Nej. Men antingen sitter den äggledaren. Han bara, jag kan inte heller se för det är för mycket blod i livmodern och i magen. Han bara, men det som händer är ju att istället för att du har fått en blödning ut i fiffi så har du fått all blod i magen.
Jaha.
Nu får du ligga kvar här. Det finns lite olika typer av behandlingar av det här. Om du får jätteont i natt, då opererar jag direkt. Och det är också så sjukt att det är han då som ska operera.
Men jättekonstigt.
Så, och annars så tar vi ett beslut imorgon. För då gör vi ett nytt ultraljud och så liksom tittar vi på det här. Bla bla. Ja.
Mm.
Så jag hamnar då på någon annan avdelning, inskriven i någon säng. Och de bara så här, ger mig någon form av dos av morfin. Så jag bara jag slocknar.
Liksom, skönt.
Så jävla skönt. Sen på morgonen kommer ett nytt team då. För då har ju Hampus slut. Hampus är inne där på morgonen, morgonkvisten och bara, nu lämnar jag över till ett nytt team. Jag tror så här och så här. Då kommer det tre läkare. Två tjejer och en kille. Lite så här ungt Grey's Anatomy team typ.
Mm-hmm.
Den ena tjejen, hon är så tuff. Hon bara, men grejen är så att jag tänker så här, att du kan inte ha så ont. Vi går in och opererar direkt. Jag skulle också rekommendera dig att vi tar bort din spiral, gör en skrapning på samma gång. Killen bara, fast nu vill jag ändå säga att om den sitter vaginalt så har ju du ett val om du vill ha kvar ditt barn eller inte. Jag bara, vänta, nu pratar ni om så mycket. Han skulle så här vurma för mitt val.
Mm.
Och hon ville bara ta bort allt, typ.
Jaha, vad tycker du känns bäst då?
Nej, men till slut, jag vill ju inte... Jag vill bara bli frisk.
Ja.
Alltså jag förstår ju att om man har försökt få barn jättelänge eller att man är i en sån situation att det är självklart att då vill man ju rädda det som räddas kan.
Ja.
Men i min hjärna fanns det ju inte ens en graviditet.
Nej.
Det finns inte det. Alltså jag har inte varit med om det här. Och jag har satt in spiral och gjort ett aktivt val att jag inte ska ha några fler barn. Sen om det hade varit så här, om de hade sagt så här, nu kom du in här och du har lite molverk för att du är gravid och du sitter rätt i livmodern. Ja, då hade jag ju gått hem och funderat på det, såklart.
Men det är klart.
Men nu hade jag ju så ont så att jag tänkte så här, alltså jag vill bara bli frisk. Och hon bara, det är inte ett barn, det är en cell som sitter här.
Det är nästan också som att man vill att en läkare ska bestämma. Alltså jag tyckte det var skönt när hon bara sa så här, nu gör vi så här, så här, så här. Och sen så kom han in och förstörde typ.
Lite så faktiskt.
Ja.
För att han skulle ge mig så här val som kvinna. Alltså, och grejen att hon var ju så här, har du barn sedan innan? Jag bara, jag har tre. Ja, men då tycker jag så här.
Ja, alltså, det är
klart. Hon var liksom, så.
Jättebra.
Men från det då, till att nu ska jag opereras.
Ja.
Men vet du vad som var så skönt då?
Nej.
Då gav de mig en dos med morfin till.
Ja, men alltså morfinet, det är ju liksom...
Det är livet.
Ja. Ingenting spelar någon roll.
Och då fick jag för att jag skulle lyssna på en podd med Alex och Sigge.
Jaha, det lät lite annorlunda nu plötsligt.
Det var lite annorlunda. Jag kommer knappt ihåg vad de pratade om, för jag låg och slumrade. Men jag hade liksom deras röster i det här totala morfinruset liksom, inför liksom, operationen. Och helt plötsligt kom de in där och bara, nu är det du typ. Och så kom de liksom två juligaste sköterskorna. Och så ner på operationsbordet där. Och sen så fick jag ju bara narkos. Och sen vaknade jag, var ganska pigg och mådde ganska bra efter det. Men jag tror att så här, när man blir sövd med smärta och väckt med att livet är ganska toppen igen. Då är det ju inte så jobbigt helt enkelt. Så. Ja, så det som har hänt mig då är att de har då opererat. Alltså det var inget som satt i äggledarna.
Nej.
Utan det här lilla cellen, man ska säga, satt i bukväggen. Vilket också, när jag googlar på det, Amanda, så står det så här, förr i tiden så dog alla kvinnor som fick det typ.
Nej.
För då bara förblödde man ju inuti.
Det är klart man gjorde.
Men jag har liksom nu titthålstjossan på tre ställen på magen.
Men det är så konstigt det här livet när det bara drabbar. Och liksom... Att det bara så här från en sekund till en annan kan bli ett helt annat liv. Det är det jag inte vill vara med.
Nej, men det är så sjukt.
Nu gick ju allting bra, men det har ändå varit en väldigt... Alltså, du har ändå opererat.
Nej, men,
Och liksom så här, varit med om en massa saker, varit nedsövd, haft ont och varit på sjukhus. Och från att vi satt på en plåtning.
Ja, men från att du åkte säga jag hämtar på dagis.
Mm, vi hörs sen.
Till jag har varit på ställen du inte vet hur de ser ut.
Jag är för sig född där.
Jag vet. Jag ska tillbaka till, jag var där på SÖS.
Ja.
Men vet du vad som hände mig sen när jag skulle åka hem?
Nej.
Då blev jag avundsjuk på dem som skulle vara kvar, som hade det här framför sig.
Vadå?
Nej, men, så här, vet du vad jag kände bara?
Nej.
De här snälla, snälla sköterskorna som jag fått träffa.
Ja.
De är så snälla och de tar hand om en på det finaste, finaste sättet.
Ja.
Och då kände jag så här, jag tycker att alla kvinnor...
Mm.
skulle få lägga in sig ett dygn per kvartal.
Jätteskönt.
Bli undersökt.
Oh.
Någon som tar prover på en.
Gud, vilken bra idé. För grejen är så här, då skulle man också upptäcka cancer i tid och sånt.
Exakt, jag tänker så här, man gör mammografi, man gör ett ultraljud, de tar alla prover.
Så det räcker med en gång i halvåret tycker jag.
Ja.
Helt okej.
Helt okej. Men också att de är så snälla och det känns som att man är under deras bevakning, man kan släppa allt.
Ja.
För det är det man gör också när man ligger på sjukhus.
Men får jag fråga en sak, tyckte du var skönt att släppa allt med din kontrollfreak hjärna?
Ja.
Ja, för att jag måste ändå säga att vi har skrattat lite här på kontoret åt dig.
Ja.
För att det är liksom lite så här, alla bara, alltså snälla, kan Hanna sluta smsa typ?
Nej, men
bara opereras och vara hemma i en minut? Alltså,
jag var tvungen att jobba.
Nej, ja. Hanna, du vet, de sa till mig, skulle du kunna säga till henne? Har folk sagt till mig. Alltså hon måste lugna sig. Det här är inte bra för henne. Det går inte, hon måste vila.
Jo, men...
jag vet, men hon är helt dum i huvudet så här.
Ja, men grejen är så här. Jag har kunnat släppa mycket.
De WhatsAppen du håller på med. Så om jag går in på ett möte, då har jag alltså 68 stycken när jag kommer därifrån.
Jo, men man måste ju... Nej. Nu är jag så pigg i hjärnan.
Ja, jo, men det är också en... Alltså som att ta tempen på din sjukdom.
Ja, men jag vet. Fast grejen är så här, jag kan släppa allt. Men vet du en sak? För att inte jag ska känna mig så där ledsen för att jag är sjuk.
Nej.
Då är det bättre att jag får vara pigg i hjärnan och jobba.
Jag tycker vi ska skapa en låtsaschatt till dig. Där du kan hålla på. Det är ingen som ser. Det landar ingenstans. Och så kan du bara skriva av dig.
Nej, fast grejen är så här. Det handlar ju om att inte känna sig så sjuk.
Nej.
Det är inte så kul att känna sig så sjuk.
Nej, jag vet. Fast det handlar också om ditt obekväma tillstånd om du inte jobbar.
Jo, fast vet du också så här, på...
Du kan inte försvara det här, Hanna.
Jo, men lyssna nu. Jo, för så här. Jag kom upp efter uppvaknandet där. Så kom jag upp på kvällen där vid klockan 6 tillbaka till min avdelning. Vet du hur glad jag var att jag hade ett val framför mig?
Vad
för då hade jag sovit... Nej, men, ett amerikanskt val.
Jaha, du menar ett val? Typ, ta bort... Alltså, jag vet inte...
Med det amerikanska valet hela natten.
Ja.
För grejen är så här, för mig att ligga själv i ett rum på SÖS, då hade jag kanske gått under. Då hade jag ringt dig som en jävla galning och hållit på och behövt åka in till psyket, för då hade jag känt mig så ensam på jordklotet. Alltså det som räddade mig den natten
var valet.
Min mobiltelefon. Valet som jag kunde ha på så här, och hålla på och slumra fram och tillbaka till.
Uh-huh.
Ljudet av sköterskor lite utanför som höll på med saker.
Men visst är det skönt när de skjutsar omkring en i säng?
Jätteskönt, jätteskönt. Alltså,
men det är det här jag säger, att man måste få åka vagn mer som vuxen. För det är så himla mysigt ju.
Det var någon kvinna som kom in där på natten och skulle ta något prov så här. Och så stod det barnmorska på henne. Jag bara, ha, är du barnmorska? Hon bara, ja men jag är egentligen, jobbar egentligen på avdelningen för våldtagna.
Nej.
Och att det finns en sån våldtagning. Hon bara, men nu är det ingen där, så då hoppar jag in här istället. Då blev jag så glad ändå.
Ja, jätteskönt.
Jag blev både glad för, först blev jag så ledsen för att det finns en sån avdelning.
Fast ändå bra ju.
Sen ändå så fruktansvärt bra. Så blev jag så glad att det var hon som jobbade där. Men att hon inte hade något att göra. Så det var så många känslor i det.
Jätteskönt.
Men de är med om så mycket, de där sköterskorna. Sen tänkte jag också ett tag, det kanske sköterska ska bli. Då kan jag hålla på.
Du tycker det ska bli.
För då kan jag hålla på och ta prover och springa mellan rummen. Behöver aldrig vara still.
Nej, det är jättebra. Alltså jag tror att man ska ändra yrke. Vid 50 typ. Så himla bra för en.
Så jobbigt för mig bara att jag måste plugga upp komvux först.
Jag vet, men du får börja praoa. Alltså jag tycker bara att du börjar direkt.
Jag är bara med
på en egen klinik.
Människa.
Ja.
Jag ser också att jag ska kunna sticka in bra.
Ja, det med jag också. Jag vill gärna operera. Jag tror vi skulle kunna vara ett team.
Jag har en egen kvinnoklinik. Ja. Men för det är det som jag också tycker är så fruktansvärt fint. Alltså även om jag tycker att så här, ja, men vi kvinnor drabbas av saker. Man kan bli förbannad på att liksom utvecklingen inte har gått framåt. Att det inte är så länge sedan som det var livsfarligt för kvinnor att föda barn. Eller överhuvudtaget ens ligga med dem. För då fick de typ syfilis och dog. Alltså så här, vi har liksom drabbats av mycket jävla skit. Men sen så ändå ska jag bli glad över att det finns kvinnokliniker på sjukhusen.
Ja, ja men det är fantastiskt.
Ett slutet rum.
Ja,
där vi blir tagna på allvar Och där det finns expertis inom bara det som vi har.
Ja. Ja, men jag sa till Alex en dag när du blev hans himmar. Jag bara, jag är inte så säker på att du ska vara med på förlossningen.
Nej.
För mig är det ett kvinnorum. Jag tycker det. Liksom, ja. Vad ska du där göra? Ska jag känna din ångest? Att du tycker det är så jobbigt? Typ? Alltså liksom, så hemskt och se mig ont. Skit i det. Alltså, det är bättre att jag bara gör det själv då.
Exakt.
Det är så man kan känna lite grann. Sen kan någon ropa på dig när bebisen är på väg ut, så du får se den.
Exakt, men det är det när man håller på med det där jobbet innan. Så man är så här, nej då gör jag det hellre själv eller med någon annan.
Ja.
Nej men alltså för mig, alltså om du hade varit där istället för Gustav.
Ja, du, jag vill, försökte med Gustav.
Jag vet.
Nej, jag fick inte, jag sa så här, du tar barnen, det är bättre att du lägger dem, jag åker dit. Han bara nej, liksom, jag fixar med föräldrarna. Nej, det gick inte.
Nej, för då, du hade ju fått följa med in till Hampus.
Ja, det är klart. Ja, men jag
hade... måste säga, du hade också tyckt, för efter att han hade gjort
det var snygg,
otroligt. Nej, det kan jag inte säga. Men han var väldigt snäll och trevlig. Men det var inte så att han var, alltså han var inte ful, men det var inte så att han såg så bra ut så att det störde mig på något sätt. Men i alla fall, efter han då hade liksom gjort den här otroligt omfattande ultraljudsundersökningen, så ska han förklara för mig. Då säger jag så här, jag bara, men du, jag har inte cancer i alla fall, va? Då skrattar han så mycket åt mig.
Gjorde han det? Man vill alltid att någon ska skratta när man frågar om man har cancer.
Ja, han bara, nej, det har du inte. Jag bara, nej, men alltså, det får vara vad som helst, bara det inte är cancer.
Nej.
Jag bara, ingenting av det här tycker jag är jobbigt, som du säger.
Nej. Jag skiter mycket. Alltså, bara inte cancer.
Nej, men då skrattar han så mycket. Alltså, du vet, han var, men de är ju också, för jag frågar också narkosläkare, jag bara, lovar att jag inte kommer dö, då skrattar hon också jättemycket.
Ja, det är också
hon
så
bara, nej, vi ses snart. Så här.
Ja.
Men just också, jag tror att det är viktigt att få ställa de där frågorna.
Ja, de ställer jag till mig själv idag.
Men det är det. Jag är ändå glad att de har öppnat upp och kollat läget.
Jag vill bara bli uppskuren. Jag vill bara vara på ett sjukhus. Vet du vad Alex sa till mig också? Han bara, jag tycker det är lite konstigt att du så gärna vill till Hanna. Och jag vet att det är för att du inte vill hälsa på Hanna. Det är bara för att du vill vara på sjukhuset.
Hanna, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså... Bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså allt, alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna, för att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och de här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda, nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Ja, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa, alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna. När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk, då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här,
What's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här, och så är det någon jättesnygg, härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och så, er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matcha latte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matcha te.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså,
ja,
allt.
Alltså. Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså, det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna. Mm. Vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge en, liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså, det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också sån här, det här är svårt att säga, men L-tieninitet.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein, utan det är liksom, men man blir
men det pigg. Är också koffein. Men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt. Och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja.
Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter Fredagspodden 20. Med små bokstäver. Och ger er 20% på hela ordern. På Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Redan förra veckan var liksom ganska knäpp, tycker jag.
Turbulent.
Ja. Hela min onsdag och torsdag är helt sjuk.
Nej, men alltså att ni missade planet till Dubai.
Jag vet.
Det var ju där det började.
Det började med, Hanna, att alltså Anna Kokotos som sminkar oss. Hon jobbar ju på Skavlan.
Just det.
Och sa så här, nu kommer Marcus Martinez. Det är ju Charles absolut största idoler.
Och Vilmas och barn, Rosa.
Ja, såklart. Och alla andra 100 000-tals tjejer. De kommer hit om ett par veckor. Ska ni inte komma och hälsa på mig på jobbet då? Typ, liksom. Mm. Så här skitgulligt. Jag bara, absolut. Och sen så kommer vi dit och vi skulle vara där 2:30. Och redan då är det så här, gud vad det är konstigt. Alltså det var liksom massa mer säkerhetsvakter. Det var liksom, alltså vi har ju varit där förut och sminkat oss och sådär när vi ska göra någonting.
Ja.
Så det har ju liksom inte alls varit så. Men det var liksom en annan konstig stämning. Och ganska snabbt så får vi så här, ni kommer inte få vara i sminket när de är i sminket. Och du vet, ni får sitta utanför. Ni får inte vara i den här avdelningen. Alltså jag började känna så här, gud vad det här är fel att vi är här egentligen. Liksom. Ja. Och hade Charles inte längtat efter det här i 4 veckor och prata om det här dag och natt, då hade jag bara tagit barnen därifrån, såklart. Mm. Men det gick ju liksom inte riktigt. Nej. Alltså, förstår du, hela hennes klass, hela fritids var engagerade.
Ja, men såklart.
Du förstår. Ja. Hon skulle ju ta autografer till alla. Alltså, ja. Tjejer på hela fritids. Ja, så vi blev hela tiden så här, men ni får inte sitta här, ni får sitta här. Alltså, det var så mycket som var going on där, så det var helt sinnessjukt. Och de som jobbar med Skavlan, de var ju chockade själva, för att, alltså, de har ju världsstjärnor där. Alltså verkligen. Alltså det är ju aldrig så att det är så här. Liksom.
Nej.
Och timmarna går. Alltså vi sitter och väntar och väntar. Och det är superhjälvigt så här, men Charlie, det kanske inte blir något. Liksom. Hon bara, vi väntar.
Har du Frances också med idag?
Ja, Frances med också. Men hon låtsas ju bara gilla dem, för Charlie, alltså, hon fattar inte riktigt. Det är ju, alltså vi hade gjort frisyr, Hanna, i timmar. Alltså du vet inte.
Ja, nej.
Alltså, vi hade köpt ny klänning.
Det var stor dag. Ja.
Alltså allt skulle stämma. Och hon hade liksom rådfrågat mig en vecka exakt hur tofsen ska sitta, hur jag tycker. Alltså du vet.
Ja.
Och sen så nu har vi varit där i 3 timmar, Hanna. 3 timmar har vi varit där och ingenting har hänt. Vi bara sitter i en soffa. Och sen så är det liksom en glasdörr som är ställt öppen. Och innanför det är sminkdörren. Och där är de nu och sminkas. Och utanför det fick vi vara. Fast dörren är liksom öppen. Och jag bara, men vi kanske ska försöka liksom bara fråga. Det var den här bilden som var så viktig.
Ja, såklart.
Vi kanske ska försöka fråga om en bild när de kommer ut. Jag sätter mig i den där soffan liksom. Charlie står upp, Hanna, tyst. I glasdörren i 1 timme.
Och titta på dem?
Nej, alltså vi ser inte dem. Utan väntar på att de ska komma ut.
Ah.
nu pratar vi om att vi har varit här i 4 timmar. Och hon står upp i 1 timme vid den här glasdörren. Helt plötsligt kommer de ut. Och då ser jag Charlie. Det är alltså den modigaste typ tjej jag sett. Frågar, hej, får jag ta ett kort med er? Med sin lilla röst liksom. Men hon skriker ute.
Ja.
De bara säger, nej, inte nu. Och så går de.
Nej.
Och han har det ansikte jag så, alltså du vet, jag börjar gråta nu för det var så hemskt.
Ja, men jag också.
Det var hemskt besvikelsen hon hade i sitt... Alltså för det första hade hon ju varit så modig.
Ja.
Och i 4 timmar stått där. Och blev så avvisad.
Men att de inte kunde bara tagit ett kort med henne.
En 7-åring, Anna. Alltså hennes ansikte när hon vänder sig om till mig. Den men... gråten som kom. Alltså du vet, hon föll upp i min famn. Alltså, och jag grät. Förstår du? Jag tyckte det var så hemskt. Alltså jag ville bara slå de där jävla ungarna. Förstår du?
Verkligen.
Det var så hemskt, så hemskt, så hemskt. Jag har aldrig känt sån ömhet för typ... För att jag vet hur det där känns. Ja, men, alltså att få den där avvisningen. Det var ju hennes idoler också.
Ja, men det är så hemskt. Det är det värsta jag har hört. Så nära... Och så fråga och så får den där avvisningen. Alltså den besvikelsen.
Nej, hon har inte nämnt om sen dess.
Nej, men jag förstår det. Alltså för Rosa visste ju att det här skulle hända. För vi skulle ju åka till Mallorca då samma dag. Så att det var ju så här, vi kommer inte kunna göra det här. Och Rosa, hon bara, men har du pratat med Amanda? Varför har inte Charles lagt upp någon bild? Och, alltså det var så mycket.
Nej.
Hon förstod ju också runt den där bilden. Att liksom...
Ja, men jag visste ju att Charles kan inte komma tillbaka till fritids. Det var ju alltid det här.
Men varför kunde inte de stanna i 5 sekunder?
Nej, de är larger than life. Alltså du vet, mitt hjärta brast, Hanna. Alltså det gjorde så ont.
Jävla skitunga alltså.
Ja, och jag bara tänkte på den här framtiden man ska ha med att ha döttrar som blir, eller kanske söner också, som blir avvisade av liksom den stora kärleken. För det var ju det som hände.
Men samtidigt så tror jag att det där är värre på något sätt. Alltså förstår du, det är klart att man kommer vara med om hjärtesorg hit och dit så här. Men då kanske man kommer få förklaringar, man kommer förstå, det kommer vara liksom på olika sätt. Men den där att bygga upp så mycket förväntning och sen så och just också man har sagt till alla och liksom, alltså så här, det är så mycket som står på spel.
Och frågade dem också. Men du vet, förstår hon hade laddat. Nej, det var så vidrigt alltså. Och sen så kommer vi hem. Och då ringer de bara, hello Mr. Schumann, waiting for you at the airport in Dubai.
Fan alltså.
Vi bara, no, we're arriving tomorrow. Liksom lite så här, kollar. Nej, men då har vårt plan liksom gått för flera timmar sedan.
Så sjukt alltså. Men du som också sa till mig flera gånger så här, det är så konstigt, för det känns som att jag ska åka på onsdag. Jag bara, ja, alltså jag vet inte. Men jag har tänkt på det här mycket, Amanda. Jag har ett förslag.
Ja.
Och det är att ni ska börja utnyttja mitt kontrollbehov. Så jag bara får vara projektledare för era resor. För det är inte första gången.
Nej. Men alltså, vem tar fel på en dag? Nej, men, det är ingen som gör det.
Nej, men nu har ni gjort det 2 gånger. En gång åt ett håll och en gång åt ett annat håll. Så jag tänker så här, varför står inte det i vår gemensamma kalender när ni ska åka?
Exakt. Men grejen är så, jag tycker Alex har hållit det här hemligt för mig också. Jag har varit så här, typ när ska vi åka? Ja. Och han bara, bryr inte. Det var faktiskt verkligen bara hans fel.
Men för jag tycker så här, så fort ni har bestämt någonting i er familj som är lite större, som rör barnen också tänker jag, för jag tänker mest på dem faktiskt.
Ja.
Då drar någon av er ett sms till mig så att jag kan lägga in i kalendern.
De vet fortfarande ingenting. Charlie undrar ju varför vi åkte till ett ökenhotell på natten och checkade ut på morgonen.
Det är faktiskt så jävla sjukt.
Det tyckte hon var lite konstigt. Ja. Men då sa vi att det hade blivit något fel på hotellet.
Ja,
så att de lämna. Så att det var ju värre när vi skulle åka till Thailand. Åkte ut till flygplatsen på kvällen för att se att planet gick ju imorgon. Och fick åka hem igen och göra allting imorgon. Men sen är det någonting med att, och det här pratar jag om i podden år efter år efter år. Men jag har inte med lucken på.
Nej, men vadå,
fortfarande inte.
Jag heller.
Nej.
Semesterlucken, jag får aldrig till det.
Nej, jag vill verkligen öva på den. Jag kommer ta den på största allvar nu. För att
Men vi har övat på den så mycket, tycker jag, de senaste åren. Alltså, vi har ju försökt tvinga oss till saker, bestämt grejer. Mm. Vi har ju gått på paparazzi-grejen. Mm.
Men vet vad jag tror nu? Efter blivit lite nu bodde vi på ett ganska så här flott hotell och i Dubai. Så det var ju väldigt flotta människor där, så att säga.
Ja.
Vet du vad de hade mycket? Och det var där det skilde sig från mig och dem.
Hatt.
Nej, de hade ganska vanliga kläder. Alltså, aha, vi säger att jag skulle sätta på mig liksom en bara snygg svart klänning på frukosten.
Ja.
Det var det de hade, som jag kanske tror jag ska ha på kvällen. Det hade de på morgonen vid frukost. Och så typ en hatt, solglasögon och sandaler.
Men vet du vem som faktiskt jag tror skulle kunna lära oss?
Nej.
Malin Eklund.
Ja, hon kör mycket hatt, ja.
The Globetrotter. Alltså, de reser med deras familj jämt. Alltså, hon och Sigge och reser och reser och reser. Och varenda bild som hon tar på sig själv på sån här, för jag kan knappt ta kort på mig själv för att det är som ett pinsamt skämt.
Jag vet.
För att jag tappar stilen helt.
Men jag skäms typ över att min familj behöver sitta med mig på frukost. Jag vet inte vad jag har på mig. Jag tycker det ser så jävla konstigt ut när jag går ner till frukosten. Så att det är helt sinnessjukt.
Nej, men vet du vad jag gjorde första dagen också? För grejen att Ville vaknade när vi ska gå upp på frukost. Han vaknade så här supertidigt och det var typ inte ens ljust liksom, på Mallorca. Och så ska vi gå upp och så jag bara så här, och då har jag ju tagit min sommargarderob och så har jag bara slängt ner lite kläder så jag bara drar på mig någonting jättesnabbt.
Och det är fel, för den funkar inte på
Men du ska också höra vad som händer med det. Då går vi ut, jag och Ville. Och då upptäcker jag för det första att, alltså, för jag har ju gått ner ganska mycket i vikt sedan i somras. Mina hår sitter inte uppe.
De har ramlat ner.
Ja, men typ alltså. Det är liksom, jag har på mig som att jag, alltså du vet, så här kläder som jag inte kan ha typ. Så.
Nej.
Inser också att jag inte tagit med mig någon nyckel, så jag kommer varken in i vårt rum igen. Alltså, vi har sån här, de family suite där, så här, och då är man tvungen att gå in först i en gallergrind och sen i vårt rum. Och jag kommer inte än in på hotellet, för det har heller inte öppnat dörrarna.
Nej.
Så jag ville utlåsta i för stora kläder. Alltså så. Och en semesterlux som verkligen inte... Ja, som tur var kom det någon morgonsimmare där. Så vi kunde gå upp och äta frukost. Men det var ju tur. Men alltså Gustav, när han såg mig, han bara... Vad har du på dig för något?
Men sen måste jag bara berätta om en bok jag läste.
Nej.
Som heter Om ett äktenskap.
Den har jag hört talas om.
Ja, den är väldigt omtalad. Alltså, det är en person som heter Geir. Nu kommer inte jag att vara
efter
för det vill man ju, man vill ju aldrig ha full information om
man vill fortfarande att folk ska ha kvar någonting att leta efter.
Ja, att upptäcka själva. Men han är ju då typ en väldigt duktig fläggare typ i Norge. Typ kompis med Knausgård.
Ja, ja, ja.
Han har skrivit en bok om när hans fru lämnar honom för en annan.
Aha.
Här låter allting helt okej, eller hur?
Uh-huh.
Men det är det inte. För att, alltså, den är totalt utlämnande mot henne.
Nej.
Alltså, jo, helres äktenskap. Alltså, i detalj hur de har sex. Alltså, de har två barn. Alltså, ganska vuxna liksom. Och han har skrivit en typ från hennes perspektiv. Hur hon känner om saker och ting.
Nej.
Jo, och beskrivit liksom varenda scen med den här nya mannen och alltihopa. Och det här har blivit en jättegrej i Norge. Hon har ju gått ut och rasat. Hon är ju liksom läkare och är så här... Det är ju liksom typ ett brott, tycker hon. Och han tycker då inte det. Och, eller hon i alla fall vänder sig på, för den har blivit så otroligt hyllad. Den är ju väldigt bra och otroligt välskriven. Men hon bara, folk bara hyllar den här boken och vinner priser, men det är liksom ingen som tänker på mig.
Nej.
Att mitt liv är förstört, typ.
Hon bedrog ju också honom.
Ja, men när man läser boken så tycker jag liksom att... Grejen är så här, det här tror jag är så livsfarligt. Han har ju väldigt mycket sex, fantasier, slash lekar, slash liksom tankar om hur sex ska bli spännande. Och det som han verkligen kan gå igång på, det är att hon ska ha sex med en annan man.
Mm-hmm.
Och de ska liksom...
Svinga lite.
Nej, typ. Han ska titta på typ. Eller han ska nästan vara så här utelämnad från det här. Det här beskriver han ju hur han liksom pratar med henne om så fort de har sex och allt vad det nu är. Och sen ska han typ slicka av den här mannens... Allting som har varit inne i henne ska han slicka bort. Förstår du? Lite knäppt. Så att han uppmuntrar det här hela tiden. och vill liksom att hon ska träffa någon som kan liksom göra slag i saken vad det gäller deras, eller hans sexfantasi. Och det händer ju, och hon blir kär i den här killen.
Såklart.
Såklart.
Ja, men det är inte bara så här kroppsligt.
Nej.
Som det är, utan det händer ju grejer om man gör grejer.
Exakt. Och att hon, han liksom fortfarande hon, fast de först handlar inte om sex, utan de så här joggar, hoppar, åker skidor och alltihop. Och han bara, kan det här vara något typ? Liksom.
Hetsar uppmuntra
henne. Ja, lite. Så att hon är liksom inte the bad guy i boken. På ett Nej. Sätt. Kan jag nästan se igenom i alla fall. Och det händer att folk skiljer sig. Och det händer att folk träffar någon. Alltså, allt det här kan ju faktiskt hända.
Absolut.
Det är bara det. Vad går gränsen för vad man får skriva i en bok och inte?
Mm.
För det är ju det.
Fast grejen är så här, om han hade skrivit det här från hans perspektiv, då hade jag tyckt så här, varsågod, du får äga din historia och det är klart att du får skriva den här. Men jag tycker att det är ett övertramp att han skriver från hennes perspektiv.
För man tänker på Martina Haags bok. Det är något som inte stämmer. Då beskriver hon ju känslan om hur det är att bli lämnad, att bli otrogen. Eller att någon är... Det han gör här är att han utlämnar hela deras äktenskap. Alltså exakt hur de har sex med varandra, exakt hur de har... Inte det något annat?
Jo, det är det. Fast vet du vad jag tror? Jag tycker att det här låter som en knäppis. Så att han går ju själv igång på att utlämna hela deras sexgrej.
Jag vet. För att hon då har gått ut och skrivit krönikor om och så här... det är det här man kan diskutera. Det är ju att hon är ju läkare. Och hon bara, jag har tystnadsplikt med mina patienter. Hon tycker typ att det vore samma, skulle ha samma sak med äktenskap.
Ja.
Att liksom det här delar vi, det är det mest intima. Sen om det har hänt någonting, vi säger att någon har varit dum eller slagit någon eller varit otrogen, så här, det är klart att man skulle kunna äga den historien och få berätta den och beskriva den händelsen. Men jag vet inte, jag förstår henne på ett sätt.
Ja, fast grejen är så, jag har ju varit väldigt frispråkig med mitt förra äktenskap, till exempel.
Jo, fast du har ju aldrig beskrivit hur ni levde ihop eller hade sex.
Nej.
Eller...
Nej, men, och det är det jag vill komma till. Att det, så här, det handlar ju om, alltså, så här, där jag har varit frispråkig, men det handlar ju om saker och ting som jag utsattes för. Och min anledning varför jag har berättat det är för att försöka hjälpa andra att inte behöva bli utsatta för det. Men jag skulle ju aldrig någonsin berätta i detalj om vårt äktenskap.
Nej, nej, men det är det som är skillnaden, tycker jag.
Men det är lite som att bli utsatt. Om vi säger att man är ihop med någon och så har man spelat in sexvideos då.
Ja.
För eget privat bruk. Alltså för bara så här, det här ska vi ha.
Ja.
Helt plötsligt är de ute på nätet.
Nej, men precis. Det är lite samma sak. Förstår du hur hon mår idag?
Men det är ju någonting också med det här att, alltså, vi lever ju i en väldigt transparent tid nu.
Ja.
Och det transparenta är ju ofta det som får pris också.
Mm.
Å ena sidan så blir det lite så här, för du och jag är ju tydligen transparenta på fel sätt då, inför finjournalister. Att det är så här, ja, hur känns det att vara så utlämnande?
Nej, men jag vet.
Och alltid får den där frågan. Sen finns det ju de som är så här, nej, men jag är författare och nu skriver jag bara liksom allt. Så naket, så naket, så naket. Och då får man litteraturpris.
Ja.
Så att det är lite skevt det där. Men jag tänkte också så här, för att jag, apropå från det här till valet, amerikanska valet.
Mm. Det är väldigt skönt att vara gravid när något sånt här händer. För det når inte mig ända in.
Nej, men fast vet du, Amanda?
För du förstår vad jag menar. Man är ju lite så här, det kan vara världskrig och man bryr sig inte. Och jag tyckte det var så hemskt. Och jag liksom, när jag förstod att Trump, alltså du vet, man dör ju. Men så här dagen efter, jag bara, couldn't care less. När mitt nästa ultraljud typ.
Men jag är lite där också. Jag kan, vet vad jag kan bli lite? Alltså nu är det så här, jag hade velat med alla medel i världen att Hillary Clinton skulle ha vunnit
valet. Ja, men
det är
klart. Annars är man ju typ dum i huvudet.
Ja, men jag tycker att det finns några viktiga saker som man måste prata om här. Och jag tycker, för jag kan bli lite, alltså så här, när jag ser till exempel så här, att Cecilia Blankens gråter på sin blogg.
Ja, jag såg det. Det var jättekonstigt.
Som att det var någonting personligt. Samtidigt som hon ska skriva om hennes skor och så ska hon också ursäkta sig om det. Då tycker jag att det här är jätteknasigt. Ja. Jag tycker att det är skitbra att folk ställer sig upp, säger vad de tycker och liksom alla de här sakerna. Men när man tar det som en personlig kränkning och man ska hålla på och gråta, då tänker jag så här, fast det är inte det här handlar om.
Nej, men.
Det här handlar om någonting helt annat och det är så här... Jag tycker att det här är en sån sjukt viktig läxa. För det handlar om att det finns oerhört många människor som inte kan se en kvinna som president.
Nej.
Och det handlar inte om bäst eller sämst eller grab pussis eller vad fan det nu som är sagt då, om liksom vem som var boven eller inte och vem som var mest hatad eller inte och så vidare. Så här. Där handlar det om att våran kvinnokamp, vi tror att vi har nått ganska långt. Vi har inte det. För de som inte röstade på henne, det var jättemånga kvinnor.
Ja, jag vet.
Som tycker att män får vara som Trump.
Mm, jag vet.
Och att det är helt okej, för så är deras män.
Jag vet.
Och vi är inte där ännu. Och då tänker jag bara så här, sluta gråta och börja kämpa, för kampen, den är inte över än.
Nej. Nej, jag vet. Och nu tycker jag bara så här, ibland tror jag att det är bara bra att gå ner på botten och sen komma upp till toppen igen. För det är det vi måste göra nu. Och nu har vi
fixat. Exakt.
Men vet du vad jag inte orkar bry mig om heller, Hanna?
Nej.
Vi bor ju inte i USA.
Nej, så är det.
För men jag tror det är lite för det... så här, alltså jag vet att det påverkar enormt mycket, men nu har jag i alla fall börjat med inställningen precis som jag har till terrorn.
Ja.
Ge mig in i det, nej men det är klart att jag ligger och gråter, för det, då påverkar mig något så otroligt. Men jag kan inte göra det. Jag måste ju leva mitt lilla liv.
Ja.
Jag har ju två barn som inte ens vet vem Trump är.
Nej, alltså, men jag tror, nej, men jag håller helt med där. Men vet du vad jag också tyckte var en viktig läxa?
Nej.
För Trump... Och det som också som håller på att hända, för att grejen är att man kan bli rädd för att Sverigedemokraterna ska få större plats och andra partier runt om i världen. Och så vidare. Det våra politiker måste göra nu, och nu vädjar jag till alla politiker, för att jag vet att svenska politiker kan det här om ni bara skärper er.
Mm.
Det Trump är en väldigt tydlig personlig avsändare.
Ja.
Med tydliga budskap. Det går inte att vara flummig längre.
Nej.
Man får inte tro att människor är politiker. Man måste bara tro att människor är människor.
Men sen så tror jag att man inte får vara för snobbig eller elitistisk. För att där tror jag att det är många som känner med Hillary. Liksom, att hon är inte en av oss.
Nej. Nej, hon har fått otroligt mycket kritik för att hon är det här Washington-etablissemanget.
Ja, exakt. Och så tror jag liksom, det skulle kunna bli med våra politiker också. Men jag tror inte att Jimmy Åkesson skulle vinna ett val. Däremot Bert Karlsson, ja. Det är det som vi måste tänka på. Men det enda jag känner är så här, jag orkar inte slå upp Instagram för att någon ska gråta eller en svart bild. Gå vidare nu i livet. Alltså, så känner jag.
Ja, ja, ja,
det kanske är för att jag är gravid. Ja. Nu måste vi gå vidare i livet. Nu är han president. Jättekul. Hej då.
Ja, och så fortsätter vi med vår kvinnokamp.
Jag är så lycklig över vår... Alltså min låt som jag ska spela för dig.
Mm.
För att det här är ett band som heter Strandals. Och de är ju syskon precis som vi är.
Just det.
Kanske därför man tycker så mycket om dem.
Ja, 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 ja.
Vi kommer nu att spela deras debut-EP.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande. Tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Chance of Rain. Och den är helt och så otroligt bra, tycker jag. Jag tycker att den är så härlig. Det är en härlig känsla för helgen liksom. Så här har ni Chance of Rain av Strandals. Och vill ni kolla in dem på Facebook och Instagram så kan ni göra det. Puss och kram, hej då.
Puss och kram.
Ha en underbar helg.
Hej. We can burn as broken stars. We can rise up from the ashes. I am ready when you are. Bring it on. Now I know you've come to
Perfect Day Media.